Vi ska ta och läsa dagens bibeltext. Jag fick frågan från Josefin här vad jag skulle predika över, vad jag ville predika över. Men ta någonting som du är bra på. Och större delen av min forskning har handlat om fjärde Mosebok, så jag tänkte vi kör fjärde Mosebok. Så vi ska läsa en bit ur Spejarberättelsen. Fjärde Mosebok kapitel 13 vers 26-34. Och sen hoppar vi lite grann där in i kapitel 14 och får läsa vers 10 och 20. Så fjärde Mosebok, kapitel 13, och vi börjar med vers 26 och läser fram till 34. Och sen 14, 10 till 20. Så här står det då. När 40 dagar gått återvände spejarna efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose: vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt, städerna är stora och befästa, och vi såg till och med ättlingar till Anak där. I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hetiterna, jebuséerna och amoréerna, och längs kusten över Jordan bor kananéerna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kalev lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med honom sa: vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. Och de spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat igenom och utforskat är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anakiterna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor, och det måste de också ha tyckt. Och så från vers 10 i kapitel 14. Då visade sig Herrens härlighet vid uppenbarelsetältet för alla israeliterna. Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska de vägra lita på mig trots alla de tecken som jag har gjort bland dem? Jag ska slå dem med pest och göra slut på dem, men av dig ska jag göra ett större och mäktigare folk än detta. Mose svarade: om egyptierna får höra det, du har ju med din kraft fört ut detta folk från dem. Om de berättar det för invånarna här i landet, de har ju hört att du, Herre, finns mitt bland detta folk. Du, Herre, som visar dig för dem ansikte mot ansikte. Hört att ditt moln finns ovanför dem och att du går framför dem med en månpelare om dagen och en eldpelare om natten. Om du nu dräper hela detta folk i ett enda slag, kommer de andra folken som har hört om dina storverk säga: Herren förmådde inte föra sitt folk in i det land som han hade lovat dem med ed. Det var därför han slog ihjäl dem i öknen. Nej, Herre, visa din stora makt och bekräfta dina ord. Herren är sen till vrede, rik på kärlek. Han förlåter synd och skuld, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar in till tredje och fjärde led. Förlåt nu detta folk dess skuld i din stora kärlek, liksom du har förlåtit dem under hela vägen från Egypten och hit. Herren svarade: jag hör din bön och förlåter den. Ska vi be? Tack Gud för ditt ord. Tack Gud för möjligheten att träffas här idag, samlas runt ditt ord, fundera kring din vägledning och vad du vill säga oss idag, Herre. Led våra tankar, våra sinnen, Herre, och hjälp oss att ta emot vad du vill att vi ska ha med oss från den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Ja, ni fick lite titlar här på mig och så. Det som inte berättas är att jag också är pastorsbarn faktiskt. Min pappa var pastor i pingströrelsen, nu är han pensionär. Och det innebar bland annat att vi flyttade runt en del. Det var så i pingst på den tiden ju. Så ungefär vart 50 år så flyttade vi till något nytt ställe. Mest så har jag befunnit mig i Norrland. Och en period så bodde vi i Sorsele i Västerbottens inland. Det var ungefär när jag gick lågstadiet och mellanstadiet där, va. Och det var när jag gick på lågstadiet någon gång, så hände det att vi i tvåan, trean kanske, gick ut en rast och lekte. Och av någon anledning så hade någon lagt eller glömt en liten vit handske på en berghäll där, eller liksom en klippa som fanns. Och det där blev vi ju väldigt nyfikna på. Vad är det här för någonting? Det var inte bara en vanlig vit vant eller någonting, utan lite finare, lite skinn och liksom sådär. Och när vi började fundera på det där, vi barn som var lite konspiratoriska kanske där på lågstadiet. Vad är det här? Jo, det måste finnas en person som är lite mystisk. Vi kallar den vita handen. Den här personen, vi visste inte riktigt vad den ville med oss eller någonting. Men vi fick liksom inget svar från lärare eller någonting vad det här kunde vara. De hade väl ingen aning. Och så började vi fundera kring det där. Och det som hände var att vi flera kvällar i rad också gav oss ut på jakt efter den här vita handen. Och försökte lista ut vem är det som har lämnat den här handsken. Vad vill den här personen? Och så vidare. Och jag var med också. Och vi cyklade runt och sprang runt i villaområdet och sådär. Och ni vet, som man är som barn, man ropar och gör mycket saker tillsammans och sova. Och så tycker jag att jag ser någonting som liksom glimmar där borta. Någonting som flashar förbi. Och jag ropar, jag såg den! Jag såg vita handen! Då hör jag från ovan en röst som säger, vad var det du såg, Josef? Det är en rätt bra fråga. Vad är det vi ser? Vad är det vi såg när vi ser saker och ting? Vi har läst den här berättelsen om spejarna som får se ett land som faktiskt verkligen flyter av mjölk och honung. De har med sig en enorm druvklas från landet. Men när de kommer och rapporterar tillbaks till folket och till Mose, då är det bara allt det negativa som de lyfter fram. Man kan fundera kring vad det är vi ser i vår samtid. Sverige har precis gått med i NATO. Retoriken höjs dag för dag i Sverige och i omvärlden. Vi har ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Vi har konflikten i Gaza och Israel och så. Vad är det vi ser? Hur ser framtiden ut för oss i Sverige, men också som församlingar? Vad är det vi ser när vi tittar på oss själva och våra liv, men kanske också oss som församlingar? Vad för typ av framtid ser vi framåt? Vad är det för löften Gud har gett oss? Vad är det för problem och utmaningar? Berättelsen om vita handen här visar ju hur lätt vi kan lura oss själva. Jag vet, när jag var ganska ung så hörde jag följande berättelse också om hur man i den amerikanska militären gjorde ett experiment där man lät soldater gå i land på en öde ö. Och så sa man till soldaterna, er uppgift är att ta er från ena änden till den andra och så ska ni rekognosera. Och ni ska rapportera vad för andra styrkor som finns där och vilka personer och vapen och annat ni ser. Och soldaterna gör den här färden och kan rapportera tillbaka att de har sett si och så många trupper med dem och de vapnen och så vidare. Det var det att det fanns ingenting på ön. Man hade preparerat en del med pinnar, med glasflaskor och annat som blänkte och glimmade och så. Så vår förmåga att lura oss själva är ju ganska stor. Så vad är det vi ser när vi tittar framåt? Jag tror att den här bibelberättelsen om spejarna kan ge några ledtrådar eller några redskap för att orientera oss i vår samtid. Min enkla berättelse är från när jag var liten. Jag sa att det var en röst från ovan. Det var inte Gud som talade faktiskt. Det var Karin Israelsson. Karin Israelsson var barn- och ungdomsledare i den pingstförsamlingen som vi var med i då. Och jag råkade springa under hennes balkong där hon stod utanför på balkongen med sin dotter då. Och så hörde hon ju när jag ropade. Men det där var nog för mig ganska viktigt i mitt liv faktiskt. Därför att i en blixtbelysning så plötsligt så inser jag ju när jag springer där att men jag såg ju inget. Det var ju ingenting. Det avslöjades, jag kände mig väldigt avslöjad va? Och inser att jag hade ju fel. I spejarberättelsen så är det Guds härlighet som uppenbaras. När spejarna kommer med den här falska rapporten eller de dåliga ryktena om landet. Så till slut så uppenbaras Gud och avslöjar hur fel det är det som de säger. Och jag tror att vi behöver den här typen av avslöjande ljus över våra liv. Tidigare för så sjöng man ganska ofta en lovsång som gick så här. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och det där är ju en erfarenhet i mötet med Gud. Guds härlighet, Guds ära och makt. Den smälter bort saker och allt annat blir oväsentligt. Men lika sant är min erfarenhet är ju att det som göms i snö kommer upp i tö. Alltså när vi kommer inför Gud så ser vi också all vår synd och alla våra problem. Och någonstans behöver vi det avslöjande ljuset på våra liv för att kunna gå vidare. Så det är det första, tänker jag, som den här berättelsen kan ge oss redskap för att orientera oss i nuet. Guds avslöjande ljus. Men det räcker inte med det avslöjande ljuset. I vår tid tror jag att vi är ganska bra på att peka ut vad som är fel. Och inte minst på sociala medier är väldigt duktiga på det. Nu ska jag en liten brasklapp här. Jag medvetet är jag inte alls ute mycket på sociala medier. Men oftast när vi pratar om det så är det ju så att det är lätt att det uppstår nästan en mobbarkultur och folk hängs ut och så. Vi kan vara rätt bra på att skambelägga folk. Och någonstans så finns något naturligt i det här. Synden måste fram i ljuset. Vad som är rätt och fel måste slås fast. Vi behöver någonting, någon utgångspunkt för att orientera oss. Kanske önskar vi ibland att det som är synd och fel skulle slås med pest och förgöras. Tänk om vi kunde få en ny start där vi som är överens i vår grupp om vad som är grundläggande rätt och fel. Vi kunde få börja om. Det är det erbjudandet som Mose får i bibeltexten av Gud faktiskt. Jag ska börja om med dig. Jag ska skapa ett nytt folk. En ny rättfärdig grupp. Och så gör vi någonting nytt här, va? Men det intressanta är ju att Mose säger nej. Istället solidariserar han sig med den här syndiga gruppen och går in i rollen som förebedjare. Då kan du inte göra, Gud. Det här är inte din sanna natur. Mose får liksom påminna Gud och oss som läser om att Guds sanna natur ju är förlåtelse. Och den här texten tycker jag visar hur oerhört viktigt det är med förebedjare och förbönen. Förbönen som medlar här mellan Gud och människa eller kanske mellan rätt och fel. Min lilla historia om när jag var liten, det var väl inget stort fel jag gjorde. Men för mig var det dramatiskt att bli avslöjad någonstans. Men dagarna efter kom jag tillbaka till kyrkan och där fanns folk som tog emot mig. Som såg mig, som bad för mig och Karin som hälsade på mig. Och jag var med i hobby och barngrupper och allt sånt där igen. Och det där kan ju få vara en bild av en medlande roll eller förebedarens roll. Som inte bara pekar ut då. Eller att vi inte bara pekar ut det som är fel. Utan går in också och medlar för folk. En förebedare måste träda in och bereda plats för förlåtelsen. Och det är nästa steg i den här texten, tänker jag. Synden avslöjas å ena sidan. Förebedaren Mose träder in. Och sen så har vi förlåtelsen. Det finns ett antal berättelser i både fjärde och andra Mosebok om hur folket vandrar runt i öknen. Och så har vi berättelsen om guldkalven. Och man tycker ju att israeliterna borde ha lärt sig vid det här laget. De faller dit om och om igen. Och det är nästan som en poäng i de här berättelserna att de gör det. Jag läste för några år sedan P.P. Waldenströms brukspatron Adamsson. Jag vet inte hur väl ni känner till den. Men det handlar ju om en person som äger ett stort gods. Det verkar väldigt bra alltihop. Men under ytan så är det inte det och han hamnar på barbacke. Men av nåd så får han flytta till staden Evangelium. Och sen flyttar han runt på lite olika ställen där och så. Jag minns när jag läste den att jag tyckte den var ganska frustrerande. För att det är som att Adamsson eller Abrahamsson som han sen heter hela tiden får börja om från ruta ett. Det är som att han aldrig kommer någonstans. Han flyttar runt lite grann sådär, va. Men hela tiden så kommer han till insikten att han inte klarar av det där livet på något sätt. Här är en viss kontrast med John Bunyans Kristens resa. Det är också kristen i den berättelsen får göra en omvändelseupplevelse. Och sen så kommer han på en resa där målet är det himmelska Jerusalem. Det är en ganska tydlig utveckling ändå där han kommer fram. Men det är som att Adam som aldrig riktigt kommer fram. Men i det där tror jag det ligger en hemlighet. Och det är att Adamsson hela tiden får erfara att nåden räcker i hans liv. Erfarenheten av att misslyckas och börja om gör nåden större någonstans. Det blir en grundläggande del av kristen tro att vi kan inte undfly vår synd. Vi kan inte undfly våra misslyckanden och felsteg. Vi behöver hela tiden Guds nåd. Och det är kanske det mest grundläggande draget i vad tron handlar om. I bibelberättelsen så får Mose påminna Gud om förlåtelsen. Och han citerar det som ibland har kallats för israelitiskt credo. I vers 18 i kapitel 14 så säger Mose: Herren är sen till vrede, rik på kärlek. Han förlåter synd och skuld, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar in till tredje och fjärde led. När man läser det där så tror jag det är viktigt att se att betoningen ju ligger på förlåtelse. Det Gud säger som svar på det här, det är jag förlåter dem. Utan några villkor, utan några preciseringar, det kommer lite senare. Men det första ordet är förlåtelse. Och det är det som är poängen med det här uttalandet. Men det som är lite mer svårt att svälja för oss, det är ju kanske det här med att fädernas skuld hemsöks på barnen till tredje och fjärde led. Två saker tror jag man kan säga om det där. Det ena är att den här texten tar på allvar att synden drabbar mer än mig själv. Vi tenderar lätt att tänka att gör jag någonting så är det mitt problem. Det är jag som får lida konsekvenserna. Men oftast är det ju så att det är många fler som drabbas av det som jag gör. Och inte sällan är det barn. Men det som den här berättelsen som är ganska fascinerande med den och sen resten av fjärde Mosebok, det är också att den visar på hur Guds nåd många gånger helar syndens konsekvenser. De 10 spejarna, de dör omedelbart i den här berättelsen. Sen så säger Gud att den vuxna generationen, de ska vandra runt 40 år i öknen och kommer inte se det utlovade landet. Men de straffas inte för sin otro. De slås inte med pest eller förgörs. Någonstans så dör de en normal död. Och de får vara med och se sina barn växa upp och sova. Och sen barnen, de står i slutet av fjärde Mosebok på gränsen till det utlovade landet igen. Precis som deras föräldrar. Det vill säga, de är inte tredje och fjärde led, de är ju första led. De får på nytt möjlighet att ta emot Guds löfte, att gå in i det utlovade landet. Och det där tror jag är en poäng i fjärde Mosebok, att visa hur Guds nåd faktiskt är mer än den här generationernas skuld så att säga i tredje och fjärde led. Guds nåd sköljer liksom över genom det och gör någonting gott av det. Löftet om Guds förlåtelse är större än syndens makt över våra liv. Så vad är det vi ser idag när vi blickar ut över vårt samhälle? I våra liv, oss som församling. Jag tror att det finns 3 trådar som är viktiga för orientering i spejarberättelsen här. Å ena sidan handlar det om syndens verklighet och behovet av att avslöja det. Och det är viktigt för oss att se det. Det andra är förbönens möjlighet att medla mellan Gud och människa, mellan rätt och fel. Och det bereder plats för förlåtelsens kraft som kan förvandla det omöjliga och som gäller dig och mig. Jag vet inte om ni hörde talas om väckelsen eller andeutgjutelsen vid Asbury universitet för ungefär ett år sedan. Jag blev påminn om det här för en tid sedan då tidningen Dagen gjorde ett reportage, en intervju med en av pastorerna som var inblandad i det här. Asbury universitet ligger i Wilmore, Kentucky i USA. Och Dagen intervjuade en pastor som heter Sackmer Cribbs. Viss reservation för uttalet där. Det som hände det var att de här universitetet har ett kapell. Och man har ju personer på universitetet som leder andakter och gudstjänster. Men också en del pastorer som finns i närheten som hjälper till. Sackmer Cribbs, han höll en enkel andakt där. Han talade om Guds kärlek, om förlåtelse. De sjöng lovsång och så bjöd han in till förbön. Till en början så ser det ut som en helt vanlig andakt som man har där. Och några få kommer fram till förbön. Men sen slutar det inte. Utan det fortsätter. I över 2 veckors tid. Så dygnet runt i stort sett så har man gudstjänst andakt med lovsång och tillbedjan, förbön i det här. Och folk från hela USA strömmar dit för att vara med. Man kan fundera, vad är det med Asbury som är så speciellt? Asbury är ett väldigt vanligt universitet. Man grundades 1890 i den metodistiska rörelsen, helgelserörelsen. Man utbildar inom teologi, men också inom ekonomi, media och lärare. Alltså man är ett ganska vanligt universitet. Efter drygt 2 veckor så stoppar universitetsledningen de här gudstjänsterna. Då har 60 000 personer besökt kapellet i Asbury. Och berörts av det som har skett där. Varför stoppade man? Det är ganska intressant att höra också. Av praktiska och andliga skäl, sa man. Studenterna började utbli från undervisningen för att vara med på de här andakterna. Och samtidigt som det är väldigt viktigt med ett starkt möte av Gud, så är det ju också undervisning ett Guds redskap för att fostra och forma oss som människor för liv och evangelisation i den här världen. Ett annat väldigt praktiskt skäl, det var att Wilmore är en jätteliten stad. Och kommer det 60 000 personer så får folk sina trädgårdar nedtrampade. Och det är väldigt svårt att husera de här. Och sen så ville man inte göra Asbury till ett andligt landmärke dit folk vallfärdade. Jag för mig att Frank Mangs vid något tillfälle sa att en del kristna tänker sig att man har liksom som en hink inom sig. Och så behöver man resa runt till olika platser och få den där påfylld av andens ström på något vis. Men Jesus säger ju i Johannes 7:38, den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Alltså vi kan få källan inmonterad i oss. Så. Och medan det som händer och hände i Asbury var väldigt viktigt och fick beröra väldigt många personer, så är det, finns det ett andligt liv vid sidan av det också, eller i fortsättningen efter det också. Där vi också kan få vara med. Det som är intressant med den här berättelsen tycker jag, det är att när Dagen då intervjuar Sackmer Cribbs och han blickar tillbaka och funderar, vad är min kallelse idag? Då anknyter han till spejarberättelsen i 4:e Mosebok och de 2 spejarna Josua och Kaleb. Och så säger han så här: jag känner att jag ska vara som de där 2 spejarna. Under 16 dagar såg vi något som jag önskar att fler skulle få uppleva, även om det är svårt. Vad var det då? Jo, man måste vara beredd att låta Gud peka på synd som man behöver göra upp med. Och man måste vara beredd att låta 18-åringar som knappt vet vad de gör leda oss i gudstjänst till bedjan. Så är vi, vad är det vi ser i våra liv, våra församlingar, i vårt samhälle? När Jesus talar med den samariska kvinnan vid brunnen i Johannes 4, och lärjungarna sen kommer tillbaka och funderar, vad är det som har hänt här? Har du pratat med en samarisk kvinna? Då säger Jesus, ni säger, 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det löftet tror jag också är vårt idag. Amen.